Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Medborgarlön, kan det vara framtiden? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark som driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. Vad händer egentligen när allt förändras i grunden? När det vi bygger upp vårt samhälle på och kring inte längre finns kvar? Det här med att de flesta av oss går till jobbet varje dag och att det ger oss både mat på bordet och en identitet i livet, i bästa fall också meningsfullhet. Så kommer det kanske inte att vara så länge till. Säger många i alla fall. Bland annat en del forskare och företagare. Teknikens framsteg sägs peka i en tydlig riktning. Och om några decennier eller 100 år sådär så kommer kanske inte våra arbetsinsatser behövas längre. Vi ska prata om medborgarlön idag, eller basinkomst. En del säger att det är det som kan få samhället att funka när robotar tar över våra jobb. Andra tycker det är galet och slöseri med pengar. Själv är jag nyfiken och det här väcker frågor. Som, vad betyder arbetet för oss egentligen? Hur stor del av vår identitet sitter i yrkesrollen? Och hur mycket av samhällets shit, det som håller oss samman, bygger på att jobbet är centrum för våra liv och vår vardag. Vad händer om det slutar vara det? Det här ska vi prata om idag. Och idag sitter jag för ovanlighetens skull här utan Ann-Sofie, men med Andreas Berg, docent och välfärdsforskare. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Du är från Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning.
Precis.
Ja, härligt! Ja, i vanliga fall så har jag också med mig min kollega Ann-Sofie, men hon kunde inte vara här idag och vi vill ju väldigt gärna prata om det här ämnet med dig. Och du är inte vanligtvis i Stockholm där vi sitter, så att ja.
Vi passar på.
Vi passar på, ja. Apropå det här med mentala utmaningar, för jag tycker att den här bilden jag målade upp alldeles nyss är ganska mentalt utmanande. Så har vi vår partner Twitch Health skapat någonting som de kallar en stegtävling för hjärnan. Vi vet ju det, och det är ett ämne vi återkommer till ofta i podden, att väldigt många företag som vill satsa på hälsa tänker och tänker febrilt, kommer inte på något, och så anordnar man kanske en stegtävling. Eller så ser man till att man har lite morötter på lunchen, men man tar inte riktigt tag i hälsan i hela organisationen. Twitch Health säger det att det är så många svenskar som äter antidepressiva läkemedel, är oengagerade på sitt jobb, och vi är också väldigt duktiga på att missa symptom hos oss själva och andra som hjärtklappning, huvudvärk, utmattning, nedstämdhet. Och vi vet att det är viktigt med sömn och återhämtning, men det är ändå svårt att få till det för många i vardagen. Och därför har Twitch skapat en mental stegtävling, och det handlar helt enkelt om en digital lösning. Det målet är att man ska börja prata om psykisk hälsa och kanske inte bara ohälsa. Fokusera på sånt som stärker den istället för sånt som skapar ohälsa. Och lyfta beteenden som skapar hälsa. Du kan läsa mer på twitchhealth.se och vi lägger in en länk i inlägget som vanligt. Nu ska vi gå tillbaka till min och kanske andras mentala utmaning idag. Och det är det här med hur ska vi egentligen handla om hur vi ska organisera hela samhället i framtiden. Eller vad säger du, Andreas?
Ja, det kan man väl säga. Eller för den delen hur vi ska organisera samhället idag. Det här är ju inte helt nya problem.
Nej.
Även om det ibland låter så. Vi står inför en våg av teknologisk arbetslöshet som man brukar säga. Det vill säga att maskiner, datorer och algoritmer kommer att ta våra jobb. Och hur ska vi hantera detta? Och då brukar jag påpeka att ja, vi står också efter en våg av datorisering, automatisering och digitalisering där maskiner, algoritmer och datorer har tagit våra jobb.
Och hur har det gått, tycker du?
Bitvis bra. Arbetslivet har till exempel blivit mycket, mycket säkrare. Det dör färre idag än för 20, 50 och 70 år sedan.
Och då tänker du på att vi här i Sverige inte jobbar lika mycket fysiskt kanske, eller?
Ja, då tänker jag på just att maskinerna har tagit våra jobb. Om du tar skogsindustrin så har den ju använt maskiner på ett sätt som gör den mer produktiv men också säkrare. Gruvindustrin är också säkrare av samma skäl. Det är mer att sitta. Jag påminner i vissa avseenden om ett datorspel faktiskt och är mindre farligt jämfört med hur det var för 100 år sedan.
Så det blir längre avstånd mellan oss och tekniken. Det är inte lika lätt att få in en arm i ett stort maskineri. Och,
ja, bland annat så. Och på en rad andra områden så har alltså dödsolyckorna i arbetslivet har minskat. Och det är för att tekniken gör det farliga åt oss. Och vi har blivit mer produktiva. Så vi har blivit rikare. Det är då uppsidan.
Mm.
Men sen är det vissa sysslor som fanns förr och som inte längre finns. Typografer, sättare, sekreterare som renskrev texter har fått ombilda sig eller sluta arbeta. Och andra som tidigare hade en sekreterare som renskrev saker och ting har fått lära sig hantera ordbehandlare och annat. Och det kan vara utmanande, svårt och jobbigt och kanske till och med deprimerande och stressande. Så att det har gått både bra och dåligt hittills. Mm. Och min vilda gissning är att det kommer fortsätta gå i vissa avseende bra och i vissa avseende dåligt framöver.
Och det där är intressant med den tillbakablicken som du gör. Alltså hur har det gått det senaste? Vi skulle kunna säga 100 eller 50 åren. För då kan man också tänka sig att egentligen behöver vi inte sitta här och gissa för vi vet så lite. För allt det där hade man ju inte riktigt kunnat föreställa sig. Alltså man sa ju redan för 100 år sedan att nu tar maskinerna snart över.
Ja, det gjorde man. Om man sa det för 20 år sedan och man säger det nu. Man har ju haft rätt i den bemärkelsen att maskiner faktiskt har tagit över inte kanske hela jobb utan vissa sysslor. Vilket gör att jobben finns kvar men innehållet i jobben ändrar karaktär. Av en ren slump så snubblade jag över en doktorsavhandling som kom på 80-talet och som beskrev hur elever 1983 spanade inför framtiden. De gick då i femman, åttan och andra ring på gymnasiet och deras uppgift var att fundera kring framtiden för sin egen del, för Sveriges del och för världens del fram till år 2000. 2000 var ju då det här mytiska, avlägsna framtidsåret som hade science fiction prägel. Och det som slog mig när jag läste den här avhandlingen var att på en punkt var deras oro inför framtiden nästan på formuleringarna identiska med debatten idag. Och det är datorer, robotar och att de kommer att ta våra jobb. Så på ena sätt kan man säga att de hade fullständigt rätt och andra sätt kan man säga att väldigt lite har förändrats och de missade väldigt mycket av det positiva som faktiskt har hänt därför att mellan 83 och 2000 eller för den delen idag har ju datorer tagit många jobb men det har uppstått andra jobb istället så att det inte någon våg av teknologisk massarbetslöshet som har sköljt över oss sedan 80-talet.
Nej, det har ju inte, så vi kanske är lite oroliga i onödan. Och samtidigt läste jag att den andel helt nya jobb som har skapats de senaste decennierna som, jag menar, webbutvecklare en sån, eller apputvecklare har inte överhuvudtaget fyllt upp det gap som har uppstått när andra har minskat.
Nej. Och det är väl tur det, därför att en del av poängen med att ha ny teknik som tar våra jobb och gör vissa sysslor åt oss är ju att vi ska kunna jobba mindre. Det glömmer man ibland bort, men jobb är ju oftast jobbigt. Det är därför man får betalt för att göra dem. Och det är därför vi uppfinner maskiner för att ta hand om det tråkigaste eller det farligaste. Och det som maskiner är så att säga mest lämpade för att hantera, det som enkelt kan beskrivas i termer av rutiner eller algoritmer eller enkla rörelser. Ja, precis. Som upprepas. Och poängen med att låta maskiner hantera detta är ju att vi ska få tid över.
Till vad, frågar man sig då?
Och tittar man då historiskt så har vi ju då dels varit ganska bra på att komma på andra saker vi kan göra. För 150 år sedan jobbade nästan alla svenskar i jordbruket, är det uppenbara exemplet. Och hade man då sagt att idag bara skulle vara några enstaka procent av arbetskraften, så skulle folk kanske sett framför sig en arbetslöshet för 70-80%.
Mm. Alla dessa tjänsteyrken som vi liksom har hittat på något sätt har behov av idag.
Först kom industrialiseringen. Tack vare automatiseringen i jordbruket kunde folk börja jobba i industrisektorn, och sen så sysselsatte den väldigt många. Numera är den på tillbakagång, och då ser vi tjänstesektorns framväxt. Och det där känner de flesta till och är så att säga på det klara med. Men vad jag brukar påpeka är att vi har också använt den här ökade produktiviteten till att vara lediga mer. Vi unnar oss mer fritid nu än vi gjorde för 50 och 100 år sedan.
Okej, där måste jag ställa en fråga.
Ja, det brukar folk göra. Exakt.
Vad du menar med det? För jag vet ju att vi i Sverige jämfört med många andra länder har fler semesterveckor om vi har en fast vanlig anställning. Så där håller jag ju med dig. Ja. Sen är det ju så att för 100 år sedan kämpade folk för 8 timmars arbetsdag, och då var det en sänkning liksom. Sen dess har vi hållit oss där, och det är ju också en diskussion man för. Varför jobbar vi fortfarande 8 timmar? Så var hittar du den nya ledigheten?
Ja, var hittar vi den? Dels är det semestertid, lite helgdagar, socialförsäkringar, mammaledighet, pappaledighet. Men den stora extra fritiden har vi av någon anledning valt att lägga i slutet av våra liv. För 100 år sedan var förväntad livslängd 55-60 år. Pension delas ut från 65. Och väldigt mycket av det där snittet i förväntad livslängd dras ner av spädbarnsdödlighet. Så att givet att du blir 50 så är det ändå ganska sannolikt att du går i pension. Mm. Men det var inte särskilt många år du skulle leva på pension. Idag går vi pension vid 62 i snitt och förväntar oss att leva till 82. Lite mer om en är kvinna och lite mindre om en är man. Mm. Men ändå i snitt 20 år av fritid.
Och nu är vi nervösa över hur vi ska betala det som nu pratar vi om att jobba lite längre.
Ja, men låt oss backa lite, därför att jag tycker det här är intressant. Att först reagerar folk precis som du när jag säger att vi har fått mer fritid och att andelen av våra liv som vi lönearbetar faktiskt har minskat under stora delar av 1900-talet. Och så vet man inte ens om det. Var är den här fritid? Jag känner mig så stressad. Mm. Och då påpekar att vi har av någon anledning valt att lägga den sist i livet. Så att vi har alla de här åren som pensionär som vi faktiskt inte hade för 50 och 100 år sedan. Mm. Och då inser ju folk att ja, det gör vi ju. Det är sant. Men jag tycker vi ska fråga oss om vi för 100 år sedan hade vetat att vi kommer att ha en teknisk utveckling som ökar vår produktivitet så att vi kan unna oss 20 år till av betald ledighet. Mm. Hur ska vi fördela den ledigheten? Ja, vi skulle förmodligen inte sagt att vi ska lägga alla 20 år sist i livet och sen ska vi stressa hjärnet tills vi är 62.
Nej, och några av oss dör i stressrelaterade sjukdomar innan vi kan njuta av den.
Innan det och för aldrig njuta av det. Så att jag tycker att vi borde göra det där tankeexperimentet och fundera kring om vi fördelar fritiden lite konstigt. För det är precis som du säger. Normalarbetstiden har varit den samma, arbetsveckan har varit ganska länge, vi bygger inte längre ut semestern som vi gjorde i början av 1900-talet och kanske jag tror 1970 någon gång där. Sedan dess jobbar vi lika mycket när vi jobbar. Mm. Och efter det så har vi fortsatt leva längre, så vi har fått mer pension, men fritiden har då hamnat i slutet av livet. Mm. Och jag tror inte det är optimalt. Jag tror inte det är så vi vill ha det. Jag tror det är dumt när den tekniska utvecklingen går så fort. Därför att vi sitter fortfarande fast i en struktur som var byggd under industrialiseringen. När man hade en utbildning, sedan ett jobb, samma jobb hela arbetslivet och sen gick man i pension. Mm. Nu ändras ju teknologin flera gånger under en karriär, så att man skulle behöva varva utbildning med arbete flera gånger om. Mm. Men det är sannolikt också så att man skulle vilja pausa och pusta ut och hämta sig och fundera igenom vad vill jag göra med mitt liv. Och då skulle man kunna använda lite grann av den där fritiden som vi faktiskt har jobbat ihop genom ökad produktivitet. Och inte nödvändigtvis ta ut allt det där i slutet av sina liv.
Det här är ju en jättebra övergång till det som egentligen är dagens ämne och det här med medborgarlön. För att om vi då glömmer för ett ögonblick att det kan vara lite tufft att bekosta framtidens pensioner. Men att vi ändå har ett system där vi tror att vi ska kunna betala ut någon typ av pension.
Mm.
Skulle medborgarlön helt enkelt kunna vara en omfördelning där vi tänker att nej, men vi vill ha ett liksom lägre stöd fördelat över hela livet och så tar vi ut, alltså att vi kontrar den här fritiden, för vi måste ju fortfarande försörja oss.
Ja. Svaret är ja, det skulle det kunna vara. Men jag brukar också säga när det gäller just medborgarlönsdiskussionen att det finns väldigt mycket som påminner om medborgarlön i välfärdsstaten redan. När det gäller just det här om fritid över arbetslivet, ja, då har vi ett pensionssystem som faktiskt funkar som så att varje gång du tjänar pengar så betalar du in pensionsrätt. Och sedan så bokförs det ganska noga faktiskt, att om du någon gång öppnar de orangea kuverten så kommer du se att det där ökar varje gång du har en vit inkomst. Och sen när du väljer att gå i pension så kommer det delas upp på din förväntade återstående livslängd.
Mm.
Så att det där går jämnt ut ungefär. Så med en ganska liten förändring så skulle man kunna säga att efter 40, givet att man har jobbat in tillräckligt mycket, så skulle man få börja nalla på det där. Utan att man nödvändigtvis får mer i pension. Men man kan ta ett av de 20 åren, kanske när man är 42.
Mm.
Och så har man bara 19, så får man jobba till 67 istället för 66 eller vad man nu hade tänkt sig.
Så är det någon slags att man kan växla ner väldigt, väldigt gradvis från ändå ganska, ska man säga, ung ålder. Men om man tänker så här, medborgarlön eller basinkomst som också är ett vanligt begrepp.
Ja.
De används väl...
Jag tycker basinkomst är ett bättre begrepp. Därför att dels är det ingen lön utan det är snarare ett sätt att använda produktiviteten när vi inte arbetar för lön. Och sen måste det heller inte gå till medborgare, så att basinkomst är ett bättre begrepp.
Mm. Men jag tänker så här, den ska väl då, om man skulle införa den, även lösa problemet med att unga inte hittar in i arbetslivet eller för den delen inte ens skulle vilja jobba. Alltså det, idén om basinkomst är väl, jag tänker mig så här, att det kan ju vara knepigt att hitta ett system för hur vi ska fördela det och var ska nivån ligga.
Mm.
Så att det inte blir för dyrt och så att det ändå är en meningsfull, meningsfull peng liksom, som jag kan klara mig på. Men
det är knepigt.
Ska det vara bas så kan det inte bara vara från 40, tänker jag.
Nej, det kan det inte. Utan då måste det finnas där hela tiden. Men så är det i välfärdsstaten också. Vi måste redan idag hantera ungdomsarbetslöshet, hur man ska försörja sig när man inte hittar ett jobb, hur länge man ska bli försörjd och på vilken nivå efter att man har fått sparken från ett jobb.
Just det.
Om den tekniska omvandlingen har skapat.
Men när jag har läst om det här då, vilket inte alls är jättemycket på något sätt, men då framstod du som en person som till skillnad från många andra lyfte det faktum att det inte är så stor skillnad mellan ett medborgarlön eller basinkomstsystem och det vi har idag. Den stora skillnaden är väl ändå att idag prövas ju det här med stöd. Du måste uppfylla vissa kriterier och det kostar också en hel del pengar och arbete att hålla det igång, att granska det. Så egentligen skulle vi kunna sätta robotar på att betala ut vår basinkomst.
Ja, eller ett Excel-ark skulle det väl i praktiken bli. Svaret är ja. Och skälet till att jag brukar peka på det här och nog också skälet till att jag pratar om pensionssystemet och de system vi har redan idag är att återigen tona ner den här idén att vi står inför enorma förändringar och behöver radikala politiska förslag. Så är det inte. Vi är mitt uppe i en kraftig förändringsprocess och vi har redan en välfärdsstat som är tänkt att hantera problem som uppstår när jobb försvinner och när människor inte hittar egen försörjning. För det här är ingenting som vi ställs inför nu eller imorgon eller nyligen, utan det här har alltid funnits.
Mm.
Och då måste vi på något sätt hantera det faktum att alla inte kommer att kunna försörja sig för egen maskin och en del kommer kanske till och med att tacka nej till vissa jobb som de skulle kunna ta, men vill försörja sig ändå. Och det problemet finns i dagens system. Och då har jag påpekat att dagens system är lite hycklande, för att vi säger att man måste vara aktivt arbetssökande om man ska ta erbjudna jobb. Och om man inte uppfyller de här kraven så kan man tappa sin A-kassa till exempel, och så småningom hamnar man i kommunens försörjningsstöd, och då ska man vara aktivt arbetssökande eller gå med på kommunens krav på motprestation. Men om man vägrar det också, vilket de flesta inte gör, men det finns de som är obstinata.
Ja,
ja, exakt. Och för en forskare är det kul att testa systemet. Vad gör vi med de här jobbiga människorna? Och svaret är att vi lämnar dem ju inte vind för våg, utan de kommer att få lite stöd trots allt. Men det är inte särskilt transparent hur mycket, under vilka villkor, och det är heller inte självklart hur stora krav kommunen ställer, och det där varierar från kommun till kommun, och det är heller inte helt rätt säkert, för det kan bero på vilken handläggare du träffar och en massa annat.
Det är inte supersystematiserat helt enkelt.
Det är ju faktiskt ganska taffligt med tanke på att vi berömmer oss om att vara en rättsstat med tydliga regler och transparens i vad som gäller. Och där skulle vi kunna bli mycket bättre. Om vi gör det där mycket bättre och samtidigt blir tydliga med att ja, om du vägrar söka jobb aktivt och gå några kurser så kommer du inte få särskilt mycket stöd. Men om du gör det här så får du lite mer. Ja, då har vi rört oss mot ett system med en basinkomst som förvisso är på ganska låg nivå, men som ändå etablerar en lägsta gräns som vi garanterar alla.
Mm.
Och det tycker jag en välfärdsstat ska göra.
Ja, men det är ju intressant. Som du säger, det är när systemet prövas som man riktigt ser hur det ser ut.
Ja.
För att om vi backar lite då, jag försökte greppa alltså hur man talar för och emot det här med basinkomst, medborgarlön.
Mm.
Och ja, men som jag har sett det då, det handlar väl lite om nivå, att från ena hållet kan man tycka att det här är ett sätt att köpa sig fri från liksom att behöva hjälpa människor på allvar in i arbetslivet och på allvar göra en omställning och ta tag i fattigdoms, alltså,
ja,
skillnader i samhället.
Ja.
Å andra sidan så kan man tycka att jaha, ska vi bara pytsa ut pengar till folk utan att liksom kontrollera vad de gör med dem? Kan man göra så? Det måste finnas en motprestation. Men jag tänker också hur, alltså fördelarna är väl då att jämfört med dagens samhälle, vi sparar pengar. Visst, några blir av med jobbet, men den här omställningsprocessen är vi ju inne i hela tiden ändå. Och det kan vara ett sätt att möta robotiseringen, eller åtminstone att förändringarna sker snabbare och i större skala.
Ja.
Och också det här lite grann, när vi ifrågasätter det faktum att arbetet ska ge oss en så stor del av vår identitet. Och någon vill flytta ut på landet och karda ull, som Ann-Sofie sa här om, i något avsnitt, så ja, men det behöver ju ändå några tusenlappar. Och då kanske du skulle kunna klara dig. Ja, men skillnaden då?
Ja, några tusenlappar säger du.
Ja, för det där är intressant att titta på nivåerna.
Exakt. Och jag tror att det är där debatten går i lås ganska ofta. Därför att det finns ju förslag om just medborgarlön. Ofta kommer de från vänsterhåll politiskt. Och i regel så ligger de betydligt högre än några tusen lappar. Och när du börjar räkna på det där så inser du att de nivåer som ibland föreslås, 10 000 uppåt, är ekonomiskt orealistiska. Om det inte är så att du ska skrota alla andra delar av välfärdsstaten. Och det kan man diskutera om det är önskvärt eller inte. Men det är politiskt svårt att få gehör från en sån drastisk omdaning av samhället. Och det är egentligen aldrig så politiska reformer har kommit till stånd. Så att om inte ditt mål är att du bara ska sitta och vara alternativ och önska dig en annan värld, utan du faktiskt vill åstadkomma förändring, så bör du vara mer realistisk i dina förslag.
Då blir det någon slags överlevnadsminimum.
Ja, det blir det.
Som jag skulle påstå att socialbidragsnivå är idag.
De facto är idag, exakt.
Ja, och det skulle jag vilja lyfta upp också, för jag tror att, jag märker det ibland när jag pratar med människor, att man tror att socialbidrag är att man liksom får allt betalt och så är det ganska bekvämt. Jag försökte läsa på lite inför nu och såg att det finns någon slags miniminivå som är på 3090 kronor, tror jag.
För en ensamstående utan barn. Ja,
ja, och då
och sen har man hyra dessutom. Mm.
Så den blir då betald i, om man inte bor i ett lyxslott.
Exakt.
Ja.
Precis så är det. Och det är då numera ganska lågt.
Ja, så jag har svårt att se att man kan klara sig på det om man ja. Inte bor i en stuga.
Nej, det kan du. Sen kan du få mer om du har vissa utgifter som du kan visa att du måste ha. Men så att säga, för 20-25 år sedan var det svenska socialbidraget ganska högt. Grejen är att det har varit kopplat till prisutvecklingen. Så att du kan köpa lika mycket för det du får som du kunde för 20 år sedan. Men vi har haft en enorm inkomstutveckling så att du har halkat efter jämfört med alla som har jobb.
Skillnaden blir enorm.
Det och jämfört med övre medelklassen har du halkat efter ännu mer därför att det här inkomstutvecklingen varit god. Men det gör att, precis, du har en väldig diskrepans mellan förslagen om medborgarlön och basinkomst som är på en ekonomiskt orealistisk nivå. Ofta från vänsterkanten. Och sen så hör folk detta och tycker det där verkar ju tokigt. Så det här med basinkomst ska vi absolut inte ha. Och då dör förslaget. Vilket är synd. Därför att precis som du poängterar så har vi ett system som funkar eller är tänkt att funka för de här problemen. Och då måste vi lösa i vilket fall som helst. Och det är då socialbidrag, numera heter det ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd från kommunen. Och det är ett ganska problematiskt bidrag. Dels finns alla de här godtyckena och rättsosäkerheten och att inte transparent.
Beroende av handläggaren.
Beroende av handläggare, inte exakt klart vad man ska göra om folk vägrar gå med på de krav. Och kraven som för motprestation varierar också lite grann mellan olika kommuner. Men det är dessutom så att det är ganska dumt konstruerat rent ekonomiskt. Därför att om du får de här 3000 plus hyra så har du ändå fått kanske 7-8000. Säg att du drar in 3000 på att skotta snö eller dela ut reklam. Det som händer då är att bidraget sänks med 3000.
Så det är inte incitament. Det här är ju typiskt då en kritik jag tänker mig som inte kommer från vänster.
Nej, den kommer från höger och från ekonomer. Därför att du betalar folk för att hålla sig borta från arbetslivet. Och därmed så ökar du segregationen. Har byggt in ett system där det inte lönar sig att arbeta. Alls faktiskt. Mm. Och det gör att vi i Sverige har vissa som är i utanförskap, kallar man det. Jag vet inte om det är någon bra term, men de är helt borta från arbetsmarknaden och problemet är att få in dem överhuvudtaget. Medan andra är inne och jobbar ganska mycket och känner sig stressade. Och det är den här tudelningen som har ökat under lång tid och som sannolikt kommer fortsätta öka.
Men om man då tänker sig att vi skulle ha en basinkomst där den här grundnivån på ett eller annat sätt liksom kommer alla till del.
Ja.
Alltså, dels har vi en jättestor fråga som jag tänker att vi nog inte ska gå in på här. Vi ska bara nämna den och det är ju så här, ja, vilka ska få den då? Medborgarlön säger ju någonstans att det skulle vara medborgare i ett land.
Ja.
Basinkomst något annat. Så det där tänker jag, det problemet finns. Men om vi hittar en lösning för det då. Jag tänker på det här, vad tror vi skulle hända? För som jag nämnde i början av allt det här var just att en stor del av vår identitet är antingen vi vill eller inte skulle jag säga kopplad till vårt arbete. Och problem för många som kanske inte känner att de har lyckats nå dit de vill eller som inte har ett jobb är, man får den här frågan. Mm. Vad gör du då?
Ja.
Till någon gammal klasskompis som man inte sett på 20 år. Och så känns det otroligt jobbigt att säga att man inte har något jobb.
Mm. Och det tycker jag är intressant. Rent sociologiskt är det superintressant. Ibland när jag är på det jobbiga humöret så frågar jag folk om de kan gissa hur stor andel av deras liv som de lönearbetar. Kan du det?
Mm. Ja, vad skulle det vara? Det är ju en tredjedel av min vakna tid mitt i livet.
Utmärkt. De flesta glömmer bort att vi sover bort en tredjedel.
Ja, men det är den här gamla fackföreningskampen i början av förra seklet. 8 timmar vila, 8 timmar fritid, 8 timmar vila. Men sen är det ju kanske en 25 år i början av livet och möjligen 25 eller 20 i slutet som inte jobbar.
Exakt. Ja, 2020 i början och slutet. Och sen, så vi jobbar halva livet egentligen, sover bort en tredjedel och så 5 dagar av 7 i veckan. Och sen får du dra bort lite till för föräldraledighet och annat. Så att vi är nere på 8% kanske.
Va?
Ja. Det är bara att göra bråkräkningen.
Ja, den får någon annan kontrollräkna.
Men min poäng är att det är ganska lustigt att vi lägger så oerhört stor identitet i något som vi faktiskt bara ägnar 8% av våra liv åt.
Men du ser det med ett systemperspektiv, och för mig då som är mitt i livet med barn och allting så här, ja, då känns det ju inte som 8%. Nej. Utan en ganska stor del av min vardag nu.
Exakt.
Ja, men det är ju en intressant frågeställning.
Och den här andelen har då fallit. Så att jag tror ju att du är något på spåren, och väldigt många har påpekat att trenden kommer sannolikt att fortsätta. Vi kommer att ha mer fritid i framtiden. Vi kommer att jobba ännu lägre del av våra liv. Vi kommer vara produktiva när vi jobbar och kanske behöva jobba rejält när vi gör det. Men vi kommer också kunna unna oss ledighet. Och förr eller senare så måste ju då vår identitet i åtminstone någon utsträckning vara vad vi gör på vår fritid också. Samtidigt som det finns en annan spännande trend. Och det är att gränsen mellan arbete och fritid luckras upp.
Ja, det gör den ju
redan. Man gör en del privata sysslor på jobbet och man gör en del jobb hemma. Och fler kan unna sig att jobba med sådant som de tycker är kul jämfört med att ha jobb som man bara måste ha för sin försörjnings skull.
Finns det någon, jag tänker att jag skulle kunna se ett stråk av hoppfullhet här, i att om vi drar ner på mängden tvångsarbete, säger jag nu bara för att provocera lite.
Jag förstår vad du menar.
Det är ju ändå på något sätt ett tvång för de flesta av oss att sätta mat på bordet, och exakt. Vi får inte alltid exakt det jobb vi vill ha. Om vi då egentligen i hemlighet drömmer om, jag har lagt 20 år av mitt liv på att hoppa fallskärm till exempel, och det var ju sällan avlönat. Men vissa av de här sysslorna kan ju faktiskt komma samhället till del. Som att vi organiserar oss i folkrörelser, har vi gjort här länge i Sverige. Kan det finnas något som talar för att när vi drar ner på tvånget så kommer våra egentliga så här krafter och förmågor bättre till del och får samhället, alltså kommer samhället i gagn?
Ja, det är den optimistiska tolkningen. Jag tror den är korrekt. Sen tror jag det finns en motvikt också. Det är att när det inte är så att säga av tvång och överlevnad givet vad vi ska ägna vår tid åt, så kan vi bli lite vilsna.
Ja.
Och den här friheten att faktiskt ha råd och möjlighet att göra många olika saker med sin vakna tid kan vara lite ångestframkallande, därför att när du då väljer någonting så har du valt bort så mycket annat som du inte provar på. Vilket gör att jag tror att en del av de trender vi ser i form av ökad psykisk ohälsa faktiskt är välståndssjukdomar, i den bemärkelsen att vi ställs på ett mer konkret sätt inför frågor om vad som är meningsfullt att ägna sin tid åt nu än vad vi gjorde förr.
Det räcker inte att bara överleva och ta hand om sina nära och kära.
Vi har höjt förväntningarna på livet ganska rejält jämfört med att bara överleva.
Just det, lite Maslows behovstrappa brukar man prata om. Att man har råd att ha tankar om självförverkligande. Det kan vara nog så äkta när man blir sjuk dock.
Exakt så.
Men det här ställer ju många intressanta frågor. Jag tänker också, och jag tror inte att vi kommer att besvara alla här idag, men det har varit väldigt intressant att prata med dig. Jag tänker innan vi slutar, en fråga. Jag tänker, om vi leker med tanken att vi inför den här basinkomsten, några av oss vill eller kan ändå ha någon typ av lönekarriär, få höga chefsposter eller sådär, bli väldigt framstående, tjänar massa pengar. Det blir också ett slags klyfta, och förutom den inkomst tänker jag, tror du att vi kan hålla ihop ett sånt här system som samhälle? När en del väljer att liksom bo i skogen och leva alternativt och då de facto lever på en del av andras inkomst utan motprestation.
Ja, det tror jag. Men det är helt rätt att identifiera det som utmaning. Det här att vara olika men ändå leva ihop, det är ju och har under lång tid varit mänsklighetens utmaning. Men i takt med att vi har råd att välja mer i enlighet med våra preferenser så kommer olikheterna öka, för att folk är olika. Någon vill leva i skogen, är nöjd med en ganska låg nivå och mycket fritid. Medan en annan är driven eller kanske till och med jagad och går från chefsposition till chefsposition och kommer att jobba 60-70 timmar i veckan även om man inte är tvungen att göra det. Och när man har de extremerna och allt mitt emellan så får man ett samhälle med ganska stor mångfald. för att använda ett positivt ord, eller ojämlikhet och klyftor för att använda ett negativt ord. Men det där tror jag vi måste lära oss att hantera. Och jag tror det är nyttigt att tänka igenom och diskutera igenom under vilka omständigheter den här typen av mångfald i samhället faktiskt kan vara acceptabel och till och med bra, för att den är ett resultat av att människor väljer olika sätt att leva.
Mm. Ja, verkligen. Jag har massor med mer frågor, men jag tänker att vi kanske ska runda av där ändå. Vad jätteglad jag är, Andreas, att du kunde komma hit idag, att vi kunde få pratas vid.
Det är jag också. Det var roligt och intressant.
Ja, jag har lite svårt att landa i att jag inte kan ställa alla frågor som jag ändå har. Men när vi zoomar tillbaka eller zoomar in igen, tänker jag, till så som det ser ut idag på arbetsplatser, så vet vi att utmattning är ett stort problem idag. Och hur undviker man det? Ja, det finns också en väldigt många olika lösningar och svar. Men vår partner Firstbeat har en del väldigt konkreta tips som man faktiskt, vem som helst faktiskt kan använda i sin vardag. Och en är en sån självklar men ändå svår sak som att planera in pauser. Nästa är att röra på sig. Och det betyder inte att man måste springa och löpträna på lunchen, utan det här som ni nog alla har hört massor med gånger, men ställa sig upp en gång i timmen i alla fall och sträcka på sig. Den tredje är svår, delegera. Vi kan inte göra allt, vi har inte mer än 24 timmar om dygnet, någon av oss faktiskt. Och sen det här att lyssna på kroppen. Vi vet att när vi blir väldigt stingsliga och hamnar långt ner i stresskonen, så är det ett tecken på att något är fel. Var uppmärksam på signaler om sånt här, både hos dig själv och andra. Gör vi inte det så blir det svårt att hjälpa varandra. Och försök ta hand om din sömn. Själv kämpar jag jättemycket med det. Men jag tänker att om jag inte lyckas ett dygn, så kan jag lyckas nästa. Läs mer på firstbeat.se. Jag vill tacka våra samarbetspartners Firstbeat, Twitch Health och Berggren Lahti för den här produktionen. Och hörni, det här var ett lite annorlunda avsnitt. Jag och Ann-Sofie vill jättegärna höra vad ni tänker och tycker om det här. Hur utmanar de här tankarna vår syn på vilka vi är idag och vår koppling mellan arbetet och vår identitet? Berätta för oss i sociala medier där vi finns på LinkedIn och Facebook, eller skicka ett mail. Du hittar all information på healthforwealth.se. Ta hand om varandra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.